والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. En märklig sak som man märker den senaste tiden är att man försöker måla ut religioner generellt och islam specifikt som roten till mycket utav den ondska som sker i världen idag. Att det är religioner som ligger bakom mycket krig, mycket våld, mycket hemskheter och många övergrepp och så vidare, och mer specifikt då islam. Det stämmer att flera religiösa människor gör hemska saker, och bland dem är muslimer. Men det är samtidigt viktigt att man tittar på vad religionerna i sig säger. Och det är det jag ska tala om idag, och då mer specifikt om islam. Den här bilden att man försöker måla ut religioner som grunden till ondska är vidspridd. Till exempel så finns det en bok som säljs på Akademibokhandeln som heter, av Christopher Hitchens, som heter Du store Gud, hur religionen förgiftar allt. Religionen ligger tillbakom all ondska, det förgiftar allting som den har med att göra. Och den finns också på engelska och sålt i många, många exemplar. Och en del av boken handlar bara om att islam ska ligga bakom väldigt mycket ondska. En av de kändaste personerna som propagerar för det här är en person som heter Richard Dawkins, som är en av de kändaste kallarna till ateism. Och han har sagt ett uttalande som symboliserar väldigt mycket varför människor anser att islam specifikt är den religionen som skulle ligga bakom mycket ondska. Och det är att han skrev på sin Twitter: jag har inte läst Koranen, så jag kan citera ett kapitel eller en vers som jag kan göra med Bibeln. Det vill säga, han har inte läst Koranen. Han kan inte citera den. Jag säger dock ofta att islam är den största kraften av ondska i vår tid. Så han kan inte citera Koranen. Han vet inte vad Koranen säger. Han vill inte prata om att han inte vet vad profeten Mohammed... Han vet inte vad Koranen säger. Och han vet definitivt inte vad profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam har sagt för någonting. Men trots det så anser han att islam ska vara den största kraften av ondska i vår tid. Och det här symboliserar väldigt mycket tankesättet som finns idag. Man har inte kunskap. Han har inte kunskap om vad islam säger för någonting. Vad det står i Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Men trots det så anser man att islam ska ligga bakom mycket av den ondska som vi ser i våran tid. Och det här ser man många gånger i debatten som sker idag. De personer som försöker tillskriva saker och ting att islam ska ligga bakom ondska har oftast väldigt, väldigt lite kunskap om vad islam egentligen säger. Utan man kanske kommer med ett citat från någon religiös text från Koranen eller liknande ur dess kontext och sen säger, kolla här, det här är vad islam egentligen står för. Inte så att det är teologiskt utbildade människor som talar om de här frågorna. Därför tänkte jag idag tala om vad islam egentligen säger om hur man ska bete sig med sin omgivning. Vad islam säger att man ska göra mot andra. Och det kommer jag göra genom att säga att islam säger, då kommer jag göra det genom att citera vad Koranen egentligen säger. Och vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam egentligen har sagt. Just det som Richard Dawkins och så många andra inte har kunnat göra. Och därför har jag gett namnet till den här föreläsningen att islam kallar till allt gott. Islam är grunden till allt gott, till all form av godhet. Och jag kommer ta upp fullt med olika exempel som tyder på att islam just kallar till godhet med hela ens omgivning. Bara för att tala rent generellt så har islam talat många gånger om hur viktigt det är med barmhärtighet och medlidande och nåd och att man bryr sig om sin omgivning.
Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam endast har sänts som en barmhärtighet till världarna. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi har endast sänt dig som en barmhärtighet till alla världar. Till såväl människor som andra, som djurens värld och liknande. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också själv sagt innama bu'ithtu rahma, jag är endast sänt som en barmhärtighet. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har beordrat med att man ska vara barmhärtig mot allting på jorden. Då han sa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De barmhärtiga ska den barmhärtiga, det vill säga Gud, vara barmhärtig emot. Var barmhärtig mot dem på jorden. Dem. Allt som finns på jorden, så ska den som är ovanför himlarna att vara barmhärtig mot er. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt irhamu turhamu. Var barmhärtig så kommer barmhärtighet att komma till er. Men lem yarham lem yurham. Den som inte är barmhärtig kommer det inte vara barmhärtigt emot. Det vill säga, Gud kommer inte vara barmhärtig mot dem som inte är barmhärtiga. Så många, många gånger så finner man generella texter att man som muslim ska vara barmhärtig mot sin omgivning. Rent generellt. Men idag så kommer jag tala om 15 olika ämnen och saker som har nämnts mer specifikt om vad man ska vara barmhärtig mot som muslim. De ämnena jag kommer att ta upp idag inshallah ta'ala är hur en muslim ska vara med sina föräldrar, med sina släktingar, hur man ska vara med ens partner, ens barn, grannar, äldre, icke-muslimer, sjuka, fattiga, änkor, föräldralösa, resande, döda, djur, och hur man ska vara med vägarna till och med. Så dels handlar det om människor, och dels om djur, och dels om till och med immateriella så, eller icke-levande saker. Låt oss börja med att tala om hur en muslim ska vara med sina föräldrar. Det finns flera verser i Koranen som talar om hur man ska vara med sina föräldrar. Och tre stycken utav dessa verser nämner att muslimen först och främst ska tänka på att man ska dyrka Gud. Och därefter nämns det direkt efter det att man ska vara god mot sina föräldrar. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dyrka Allah, sätt ingen vid hans sida och var god mot dina föräldrar. Det här budskapet upprepas vid tre tillfällen. Och det har nämnts specifikt om mamman vissa texter och specifikt om pappa andra texter. Till exempel så frågades profeten sallallahu alaihi wa sallam men ahabbu an-nas bi husni sahabati, vem ska jag behandla bäst utav allihopa? Då sa han din mamma, och därefter din mamma, och därefter din mamma, och sen din pappa. Och profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare Abdullah ibn Abbas, han sa لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. Jag känner inte till en handling som tar en människa närmare Allah än att man är god mot sin mamma. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att pappa är den mest centrala porten som leder in till paradiset. Genom att man är god mot sin pappa så leder det en person rakt in till paradis. Och det här omfattar om ens föräldrar är muslimer och även om de inte är muslimer. I Koranen till exempel så står det وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Om dina föräldrar skulle kämpa och sträva att du ska begå politism, de är inte muslimer, och de strävar efter att du ska lämna islam och dyrka andra än Allah, så lyd inte dem i det.
men behandla dem på bästa möjliga sätt. Det här är islams budskap om hur en människa ska vara med sina föräldrar. Det här är den dom man ska vara bäst mot av alla människor. Det är det som leder människan till paradiset. Det är det som är porten till paradiset. Vare sig de är muslimer eller inte muslimer. Det finns även många verser och hadither som talar om hur man ska vara med sina släktingar. Utöver föräldrarna, ens bröder och systrar, ens kusiner, ens farbror, morbror, moster, faster och så vidare. Till exempel i den versen jag tidigare nämnde står det: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Att dyrka Allah, sätting är vid hans sida, var god mot dina föräldrar, och vilka rättighet kommer därefter, och var god mot dina släktingar. En muslim ska lägga jättemycket vikt vid en släktband, och man ska ta hand om sina släktingar och vara god mot dem. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashir rahimah. Den som tror på Allah azza wa jall och den sista dagen ska vara hålla fast vid sina släktband. Ha god kontakt med sina släktingar. Men profeten sallallahu alaihi wa sallam har definierat och säger att släktingar, de som man ska vara goda mot, det är inte bara de som är goda mot en själv, utan de som till och med bryter kontakten med en ska man fortsätta att försöka hålla kontakt med. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Leysa al-washil bil-mukafir, walakin al-washil idha qutiat rahimahu wasalaha. Att den som håller fast vid släktbanden och har kontakt med sina släktingar, det är inte den som gör det mot den som är god mot den. Att är du god mot mig, då är jag god mot dig. Nej, den som verkligen håller fast vid släktbanden, det är den som gör det även om någon avbryter kontakten med ens farbror, faster, kusin säger: jag vill inte prata med dig. Då försöker man ändå. Det är då man testas. Då skriver man ett sms: snälla, kan man ha kontakt? Man besöker personen, man ringer upp, man försöker hålla kontakt ändå. Det här är det islam uppmanar till. Islam uppmanar till och med till att den bästa formen av välgörenhet en människa kan ge är till sina släktingar. Inna afdala sadaqa as-sadaqa ala dirrahim. Den bästa formen av välgörenhet är det man ger till sina släktingar. Så muslim ska inte vara generös och dela ut pengar och välgörenhet till fattiga människor i andra länder så har en släkting det svårt. Utan den bästa formen av välgörenhet som man kan ge är till en släkting här, och att man hjälper en släkting som har det svårt. Så kolla vad islam säger att man, hur man ska bete sig mot ens egna släktingar. Kolla hur islam säger att man ska bete sig mot ens partner. Först har islam förklarat att äktenskapet ska vara baserat på två stycken saker. وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Det här står i Koranen. Allah azza wa jall har låtit två stycken saker uppstiga i äktenskapet mellan man och kvinna: kärlek och barmhärtighet. Och sen finns det specifika texter hur man ska vara med ens partner. I Koranen står det till exempel: وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Behandla dem, det vill säga en uppmaning till männen, behandla era fruar på bästa möjliga sätt. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har definierat om vem det är som har mest fullbordad tro. Då han sa: Inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Den bästa utav de troende, den som har mest fullbordad tro, är den som har bäst beteende. Wa khayrukum khayrukum li ahli. Och den bästa utav er män är den som är bäst mot sin fru. Det här är vad islam undervisar och lär oss. Och på samma sätt så uppmanar islam kvinnan att behandla sin man på bästa möjliga sätt. En kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och talade om äktenskapsfrågor. Och så sa han till henne, hur är du mot din man? Då berättade hon att hon gör sitt bästa för att vara god mot honom. Då sa han, Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Titta hur din relation är till din man, för han är ditt paradis eller ditt helvete. Det vill säga, beroende på hur kvinnan behandlar sin man, så leder det henne till paradiset eller till helvetet. Det är det som leder mannen till paradiset, genom att han behandlar henne bra. Den bästa utav er, det vill säga den bästa utav er, är den som kommer komma till paradiset, är den som är bäst mot sin fru. Den bästa kvinnan, eller det som leder kvinnan till att komma till paradiset, är att man ska behandla sin man på bästa möjliga sätt. Så kolla vad islam kallar till. Islam kallar till starka familjeband som är baserad på kärlek och barmhärtighet, där mannens chans att komma till paradiset är relaterad till hur han är med sin fru, och kvinnans chans att komma till paradiset är relaterad till hur hon är med sin man. Återigen, kolla vad islam kallar till. Kolla vad islam kallar till när det kommer till ens barn, hur man ska vara med ens barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt generellt att ta hand om någon är ett enormt ansvar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Var och en utav er är som en fåraherde, eller som en person som är ansvarig för andra. Och var och en kommer att frågas om hur man tar ansvar för dem som man har anförtrotts ansvar för, som en förälder till exempel. Då är man ansvarig för uppfostran av sina barn. Och det nämns mes'ulun an ra'iyati. Man kommer att frågas. På domedagen kommer man att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala, inför Gud, och frågas, hur tog du hand om dina barn? Hur behandlade du dem? Hur uppfostrade du dem? Hur var du med dem? Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt generellt hur man ska vara med de små. Då han sa, Laysa minna man lam yarham saghirana. Den som inte är barmhärtig mot våra små, mot de yngre, är inte ifrån oss. Räknas inte som en sann muslim. En muslim ska vara barmhärtig mot sina barn. Och det här var någonting revolutionerande på den tiden. Under profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, på den arabiska halvan för 1400 år sedan, så var det någonting revolutionerande att vara barmhärtig och gullig och fin och snäll mot sina barn. För där hade de oftast ett ganska hårt beteende, som man fortfarande kan se i många kulturer att det kan vara på det sättet idag. Till den graden att en man kom, en beduin som kom och bodde ute i öknen, han kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och ser, han sitter med ett barn och pussar det och så gullar lite med barnen. Så han säger, pussar ni era barn? Jag har 10 barn och jag har aldrig pussat mina barn. Nej, det var så folk var på den tiden. Jag har 10 barn och aldrig pussat sina barn. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, kan jag göra någonting att Gud har tagit bort barmhärtighet från ditt hjärta? Det vill säga att den här människan har inte barmhärtighet då. Och som jag tidigare sa, så finns det så mycket uppmaningar i islam som säger att man ska ha barmhärtighet mot människor generellt. Men mer specifikt, mot vad? Mot de yngre. Laysa minna man lam yarham saghirana. Den är inte ifrån oss, den som inte är barmhärtig mot våra yngre. Ett annat problem som fanns på den tiden var att folk, araberna på den tiden, beduinerna på den tiden, såg ner på att man fick döttrar. Och vissa gick så långt att om det första barnet de fick var en dotter, så kunde de begrava henne levande. Så långt gick de. Vilket är en väldigt hemsk och vidrig handling. Återigen kommer islam med någonting revolutionerande. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, Men ala jariyatayn hatta tabluga ja'a yawm al-qiyama ana wa huwa ka hatayn. Stå ihop sina fingrar. Han sa, den som tar hand om två stycken flickor, uppfostrar dem tills de har nått du budgeten. Man tar hand om sina döttrar verkligen, uppfostrar på bästa möjliga sätt. Då kommer man att komma på domedagen tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som dessa två. Ser precis intill honom. Så från att de hade en uppfattning av att jag vill inte ha döttrar, det här är någonting skämmigt, det här är så, det här är si. Så kommer islam och säger, det här leder dig till paradiset. Det här är någonting bra. Var stolt över det, var glad över det. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam visade hur han var med sin dotter. Att när hon kom in i rummet och han satt ner, så ställde han sig upp, han pussade henne, tog henne, satte henne på sin plats. Och när han kom in i rummet och hon satt där, så gjorde hon samma sak för sin far. För att visa den här relationen mellan pappa och dotter, för omgivningen med ett praktiskt exempel hur en muslimsk far ska vara med sina döttrar. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam visade det här med tal och visade även det här med handling. Islam har även talat om hur man ska vara med sina grannar. Och det finns många uppmaningar i Koranen att man ska vara god mot sina grannar. I den versen som jag nämnde om att man ska dyrka Gud och inte sätta någon vid hans sida, om man ska vara god mot sina föräldrar och god mot sina släktingar, så står det också وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, att den nära grannen och den grannen som är långt ifrån, ska man kunna översätta det. De lärde har tolkat den här versen på olika sätt. Antingen att det är den grannen som bor nära ens hus eller långt ifrån ens hus, eller den grannen som man är släkting med och den grannen som man inte är släkting med. Men vissa av de tidigaste korantolkarna har sagt den muslimska grannen och den icke-muslimska grannen. Det vill säga att en muslim ska behandla sin granne väl, vare sig han är muslim eller inte muslim. Det här är det budskapet islam har kommit med. Och det finns en väldigt vacker historia om en av profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallams följeslagare som hette Abdullah ibn Amr ibn al-As. Han hade slaktat ett får som han hade fått massa kött ifrån då, och han ville dela ut köttet. Då går han och frågar den kille som var ansvarig att slakta. Han sa, var är våra judiska grannar någonstans? Var är våra judiska grannar någonstans? Våra judiska grannar måste få ta del utav köttet. För att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarridu. För jag har hört att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa att ingen Gabriel brukade komma till mig så pass ofta och säga, ta hand om dina grannar, ta hand om dina grannar, var god mot dina grannar, behandla dem på bästa sätt, till den graden att jag trodde att grannen ska få ta del utav ens arv. Att en granne ska ha rätt att ärva. Så pass mycket uppmanade ängeln Gabriel, baserat på vad Gud sa till honom, att profeten sallallahu alaihi wa sallam trodde det. Så kolla hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam följeslagare förstod det mer. Han tänkte, nu har jag slaktat ett får, nu måste jag ge det till min judiska granne. Och det finns också en känd historia som jag tagit upp flera gånger i föreläsningar. Det var en känd imam som hette Abdullah ibn Mubarak, som hade en judisk granne. Han levde ungefär 150 år efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam död. Men han var en av de största lärda som levde på den tiden. Hans granne som var jude skulle flytta från sitt hus som låg precis bredvid Abdullah ibn Mubarak. Och folk kommer och ska kolla på huset. Och de frågar, hur mycket kostar huset att köpa? Så nämnde han ett jättehögt pris. Så folk blev helt kopplade. Och sa, hur kan du ta det här höga priset på huset? Det är känt att på bostadsmarknaden i vår tid så kostar huset så här mycket. Vi ser att han sa typ 200 000 silverpengar och det kostade 100 000 i vanliga fall. Då sa han, 100 000 för huset och 100 000 för att vara grannen med Abdullah ibn Mubarak. För att han kände att vad grannen med honom, den värsta grejen. Han kommer och ger mat, han hjälper honom, han stöder honom, underrättar hans situation och så vidare. Det här är vad islam kallar till. Och uppmanar till vare sig grannen är muslim eller icke-muslim. Islam lägger också väldigt mycket vikt vid att man ska ta hand om äldre. Om man tittar nu på valet som ska ske i Sverige så är det en av de stora debattfrågorna som man talar om. Äldrevården. Och att många äldre i Sverige har det väldigt dåligt. När de blir så pass gamla att de inte kan ta hand om sig själva så bor de på ålderdomshem. De kan visserligen bli omhändertagna men de har inte släktingar som kanske tar hand om dem på samma sätt och bryr sig om dem. Besöker dem som ofta jag själv sett det här med egna ögon. Och det är väldigt tragiskt att kunna se det. Islam uppmanar väldigt starkt att man ska ta hand om de äldre. I synnerhet ens föräldrar. Men generellt att man ska respektera de äldre. Ha respekt för de äldre. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har dels i så många hadithet talat om föräldrarna. Men i vissa uttalanden har han talat generellt om de äldre. Även om det inte är dina föräldrar. Även om det inte är din släkting. Bara en äldre person ska du ha respekt för. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har till exempel sagt: Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Den som inte är barmhärtig mot våra yngre och inte respekterar våra äldre är inte ifrån oss. Så vill man vara en sann muslim så ska man vara respektabel och respektera de äldre. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: El khayru ma'a akabirikum, el barakatu ma'a akabirikum. Godhet finns med era äldre. Välsignelse finns med era äldre. Dra nytta av de äldre. Sitt med de äldre. Dra nytta av deras erfarenheter i livet. Vad de har varit med om. Hur de ser på saker. Det finns mycket godhet att vara med dem. Det finns mycket välsignelse att vara med dem. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukar visa det här med sitt eget exempel också. När det kom flera personer och skulle börja prata med honom, de kom från en annan stad eller från en annan plats och så vidare, så började till exempel en yngre person prata först. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam bara: Kabbir, kabbir. Låt den äldre tala, låt den äldre tala. Det vill säga att som muslim, om man kommer flera personer och det finns en äldre person, låt den äldre personen föra tala. Och många andra liknande hadithar av profetis asaren visar att den äldre ska kunna få dryck och mat först och liknande för att man ska respektera och värda de äldre. Jag talar om många av de här sakerna. Att det gäller såväl muslimer som icke-muslimer. Man ska vara god mot sina föräldrar om de är muslimer eller icke-muslimer. Eller släktingar om de är muslimer eller icke-muslimer. Eller grannar och så vidare. Men rent generellt, när det kommer till icke-muslimer, så är det någonting som många gånger missförstås av såväl vissa extremistiska muslimska grupper som islamhatare eller islamofober. Att de tar vissa verser som står i Koranen som handlar om krig eller liknande och så säger de: kolla vad muslimer säger hur man ska behandla icke-muslimer. De säger att man ska döda icke-muslimer eller liknande. Och den här fällan faller såväl extremistiska grupper som tillskriver sig islam i som islam hatar vi. Samma fälla. Man tar versen ur dess kontext och så vidare. Och jag ska inte gå in närmare på att förklara det här. Jag har förklarat det på många andra ställen där jag har talat om det som har med krig att göra. Ursäkta, de barnen som skriker, om ni bara skulle kunna få det, det blir väldigt svårt att koncentrera sig. Bara klart. Som hur man ska förstå dessa verser. Jag har talat om det på många andra ställen och i vilken kontext man ska förstå de här verserna och så vidare. Men när det kommer till hur vi muslimer, och där är bara att förklara att när krig sker i islam så måste det ske genom en militär som är en statlig makt, och det kan inte vara någon paramilitär grupp eller någon person startar upp en egen grupp och gör olika attentat eller liknande. Det här är helt förbjudet i islam, och att islam förbjuder att man dödar barn och kvinnor och äldre och sjuka och många av de här, de som inte krigar och så vidare. De här sakerna har jag förklarat där. Men när det kommer till hur en muslim här i Sverige till exempel ska vara mot vanliga icke-muslimer som bor med runt omkring en, även om de inte är ens grannar eller ens föräldrar eller liknande, vad säger islam då? I Koranen står en väldigt klar och tydlig vers om hur en muslim ska behandla icke-muslimer som man bor tillsammans med, som det inte sker några stridigheter med eller liknande. Då Allah azzawajal säger: La yanhaakum Allah 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Gud förbjuder inte er från att behandla, vara god och rättvis. Två stycken saker. Man ska vara god och rättvis mot dem som inte har krigat mot er eller slängt ut er från era hem. Det vill säga så som det är här i Sverige till exempel, där vi muslimer bor. Det är faktiskt så att muslimer finns i någon form av krig här eller blir utslängda från deras hem. Så hur ska då en muslim bete sig? Två saker. Godhet och rättvisa. Klart och tydligt i Koranen. Sen avslutar Allah azza wa jalla med att säga: Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah älskar sannoliken de som är rättvisa. Det här är det som islam uppmanar till. Att man ska behandla andra med godhet och med rättvisa. Låt oss titta på vad islam säger att man ska behandla fattiga människor eller utsatta människor i samhället. Islam lägger enormt mycket vikt vid att hjälpa och stödja de fattiga och de som har det svårt. Tänk att islam är baserad på fem stycken pelare. Trosbekännelsen, bönen och den tredje pelaren handlar om att ge allmosor, som är obligatorisk för varje muslim. Och de som har framförallt ger allmosa till är fattiga och utsatta i samhället. Så tänk er att islam har gjort det här till egen pelare. Och det finns jättemånga verser i Koranen och uttalanden från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som uppmanar till det här: ge er en allmosa, ge allmosa och belöningen för de som betalar sin allmosa och så vidare. Men utöver den obligatoriska allmosan som man måste ge varje år, så finns det många andra verser som uppmanar till att man ska vara barmhärtig och hjälpa de fattiga så mycket man bara kan. Till den graden att det finns en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt att varje dag kommer det ner två änglar som säger: O Gud, ersätt de som har gett välgörenhet idag. Det vill säga att de ska bli ersatta för det de har gjort med en belöning, och att de kommer kunna få en sorts ersättning för det de har gjort. Det vill säga att de får välsignelse i sina pengar som de använder och så vidare. Och Allah, låt den som är snål kunna få att dens pengar inte kommer att vara kvar eller kommer att förstöras, eller att den inte kommer kunna dra nytta utav sina pengar. Varje dag är en muslim uppmanad att ge någon form utav välgörenhet, även fast man inte klarar det, självklart. Men man är uppmanad till att göra det, även om det är någonting väldigt lite. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Ittaqunna wa law shaqqatan. Frukta elden, även om du kan ge en halv dadder. Du har bara en halv dadder att ge. Ge den till en fattig person. Ge någonting litet. Ge väljaren en krona per dag. Swisha över, 2 kronor, 3 kronor. Autogiro eller någonting. Så man kan ge väljaren helt varje dag. Så här bör en muslim vara. Så pass mycket vikt läggs det vid generositet. Och islam nämner till och med att man ska ge från saker och ting som man älskar. Inte att man ger från dåliga saker. Län tenälul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Att ni kommer inte uppnå sann fromhet tills ni ger utav de saker som ni själva älskar. Så man har vissa egendomar till exempel, eller man har vissa pengar, eller vissa saker som man tycker om, och så har man vissa saker som man inte bryr sig om. Ren fromhet i islam är att man ger även utav de saker som man älskar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har talat om många gånger om hur man ska vara med fattiga generellt. Inte bara ge välgörenhet. Utan det finns ett jättevackert uttalande om att en muslim även ska satsa på att när man har fester till exempel, att man inte bara ska bjuda in de som har status och är rika i samhället, utan även de som är fattiga. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Bitsat ta'am, ta'amul walima yud'a ilayhi al-aghniya wa yutrak al-masakin." Vilken dålig mat det är på en fest när de rika får komma dit men de fattiga får inte komma dit. Så muslim ska inte tänka på när man har en fest, man tänker sig inbjudningskort, ja, den här är värsta statusgrillen, det här är en läkare, det här är en ingenjör, det här är en rik person och så vidare. Så tänker man på vissa som är lite fattigare och har det sämre, tänker nej, 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 jag vill inte bjuda honom, han är inte samma status. Det här som man ser hos många människor idag tyvärr. Profeten sallallahu alaihi wasallam la väldigt mycket vikt vid att man även ska bjuda dem. Och profeten sallallahu alaihi wasallam med sitt eget exempel brukade lägga vikt vid att ta hand om de som var fattiga. Och där nämns hur profeten sallallahu alaihi wasallam beskrevs, och bland de saker som han beskrevs med att han aldrig var för högmodig för att gå med en enka eller en fattig person till, om den hade något behov, den behövde göra någonting, så gick profeten sallallahu alaihi wasallam med dem tills han hjälpte dem själv. Trots att han var ledare för en stat, han var ledare för ett land, så kunde han hjälpa de som var fattiga och de som var i behov med dagliga sysslor som de var i behov utav. Och bland dem fattiga som kan vara mer utsatta många gånger är änkor. Och det är på grund av att de kanske hade deras män som försörjde dem, och de har många barn att ta hand om. Så nu är det plötsligt så har de barn och de har försörjningar att ta hand om. De har specificerats att man ska lägga extra mycket vikt vid änkor i islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "As-sa'i 'ala al-armalati wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar." Att den som strävar och kämpar efter att hjälpa änkan specifikt och de fattiga generellt är som en som strävar för Guds skull. Eller den som ber på natten och fastar på dagen. Kolla hur islam specificerar att man ska ta hand om änkor som kan ha det ännu svårare än många andra i samhället. Även när det kommer till föräldralösa eller faderlösa, som har blivit av med en eller två föräldrar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Ana wa kafir al-yatim fil jannati kahatayn." Jag kommer att vara tillsammans i paradiset med den som har tagit hand om en faderlös lik dessa två. Det vill säga att man kommer att vara tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam i paradiset om att ta hand om faderlösa. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt en väldigt vacker hadith som handlar om en form av adoption egentligen. Och det är att han sa: "Man damma yatimen baina abawayn muslimayn ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghni 'anhu wajabat lahu al-jannah al-badda." Att den som tar hand om en faderlös eller en föräldralös bland två stycken muslimska föräldrar, så den får äta tillsammans med dem och dricka tillsammans med dem tills det att han klarar sig själv eller hon klarar sig själv, så kommer man absolut att komma till paradiset. Inte bara att man ger pengar till föräldrar, utan man tar hand om dem verkligen. Man tar in dem i sin familj och hjälper dem. Och låter dem äta av sin mat och dricka av sin dryck. Och uppfostra dem och göra det bästa man bara kan för dem. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att man garanterat kommer till paradiset. Och ett annat vackert uttalande så sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Att du hyppo en terina kalbuk och tudrika hajatek. Irham al-yatim wa amsah ala ra'si wa at'imhu min ta'amik yalin qalbak wa tudrik hajatak. Vill du att ditt hjärta ska bli mjukt och att du ska nå de målen du har, var barmhärtig mot en faderlösa, stryk över hans huvud, alltså på ett barmhärtigt sätt, på ett barmhärtigt sätt, så och låt han äta från din mat. Då kommer ditt hjärta att bli mjukt och du kommer uppnå dina mål. Vad är det man ska göra för att få ett mjukt hjärta? Man ska vara barmhärtig mot den faderlösa. Man ska stryka över dennes hår. Man ska låta den äta från sin mat. Det kommer leda till att dennes hjärta blir mjukt. Kolla återigen vilka vackra och fina sidor islam har kommit med. Islam har även uppmanat hur man ska vara med de resande. Särskilt resande som inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna ta sig hem igen. De kallas i islam för Ibn Sabi. Och det var vanligt förr i tiden att man gav sig ut på en resa. Och då fanns inte flygplan och bilar på samma sätt och så vidare. Så när man till exempel hade kommit någonstans på resa, så dör ens kamel till exempel. Eller ens häst. Eller ens riddjur. Eller man har inte tillräckligt mycket pengar för att äta. Då är det uppmanat att man kan ge från sin zakat till dessa människor. Och det finns många verser i Koranen och uttalanden från profeten sallallahu alaihi wasallam som handlar om att man ska hjälpa och ge pengar till dessa strandsatta människor som inte kan klara sig att ta sig tillbaka på sin resa. Och det kan hända än idag också. Att en person till exempel är på en resa, så tappar man sitt kreditkort. Och man kan inte köpa sin bil, man tappar sin biljett och sin plånbok, och man kan inte ta sig tillbaka eller någonting liknande. Bensinen tar slut och man har inte tillräckligt mycket pengar att kunna tanka. Sådana saker kan hända. Då är man starkt uppmanad som muslim att ta hand om dem och hjälpa dem. Islam har även lagt väldigt mycket vikt vid att ta hand om de sjuka. Och att man ska besöka sjuka människor. I ett vackert uttalande så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man 'ada maridan lam yazid yakhud fi rahma hatta yajlis fa idha jalas irtadma safiha." Att den personen som besöker en sjuk människa, någon som är sjuk, går till sjukhuset eller går hem till den personen och besöker den personen, så kommer man att vara, gå in i en barmhärtighet från Gud. Man kommer börja ta sina steg in i Guds barmhärtighet. Tills det att man sätter sig ned vid hans sida eller hennes sida. När man har satt sig ned och sitter där, så har man blivit överöst av Guds barmhärtighet. Kolla hur fint och vackert det är. Och det finns många uttalade från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam där han talar om att man ska gå och besöka den sjuke. Och det var någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde med sjuka kardislagar han hade, men även med vissa judar som var hans grannar som var sjuka, vare sig de var muslimer eller icke-muslimer. Vilket återigen tyder på hur fint det är. Och jag kommer ihåg, jag var besökt en sjuk muslim som var på sjukhuset. Och han hade så mycket folk som var där och besökte honom hela tiden på sjukhuset, att sjukhuspersonalen tyckte det blev typ så ej, det är för mycket alltså. Eller vi har andra patienter, ingen kommer att besöka dem. Han har varit här i flera veckor och andra, det är ingen sån här. Och han har typ så här 24/7 folk som kommer att besöka honom hela tiden. För du snart uppmanar väldigt starkt. För det är jobbigt. Man ligger på sjukhus och man är helt utslagen och man är redan dåligt, man har smärtor. Och så sitter man där utöver det helt ensam. Att man får ett besök, någon som kommer dit och besöker en, ger en present, det är fina ord. Sitter där med och pratar med en. Det stärker en mentalt väldigt mycket. Och den här mentala delen är enormt viktig för att man sen ska tillfriska. Och det finns ett annat jättevackert uttalande, subhanallah, i profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Där han talar om att Allah azza wa jalla kommer att säga på domedagen. Allah själv kommer att säga på domedagen till en tjänare. Min tjänare, jag blev sjuk och du besökte mig inte. Så han säger, hur ska du kunna bli sjuk och du är världens herre? Han sa, visste du inte att den och den personen var sjuk och du besökte inte honom? Om du hade besökt honom så hade du fått belöning för mig för det du hade gjort. Min tjänare, jag blev hungrig och du gav inte mig mat. Så hur ska jag kunna ge dig mat och du är världens herre? Så visste du inte att den här tjänaren var hungrig och du gav inte honom mat, och hade du gett honom mat så hade du fått belöning för det utav mig. Min tjänare, jag var törstig och du gav inte mig att dricka. Och på samma sätt upprepas hadithen. Att det är så starkt uppmanande att man till och med kan klandras på domedagen för att man känner till att någon var sjuk och någon mådde dåligt och någon var behov av hans besök och man gick inte och besökte den personen. Det är någonting som islam uppmanar till. Men islam uppmanar till och med att man ska vara god mot de döda. När en person har dött, att man ska ge människan en värdig begravning. Att man ska behandla den döde på ett bra sätt. Att man inte får skada den döde efter dens död. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att bryta benet av en död är som att bryta benet av en levande. Att det är förbjudet. Man får inte behandla det på ett våldsamt sätt eller liknande. Därför är det inte tillåtet i islam att obducera ett lik utan ett stort behov, till exempel vid en rättsmedicinsk undersökning eller liknande. Men bara göra det för att man ska göra tester på den döda eller liknande, det här är inte tillåtet i islam. Varför? För att man ska respektera den dödes kropp. Man ska respektera den dödes kropp. Och därför är också kremering till exempel inte tillåtet i islam. Utan man ska begravas med hela sin kropp i och läggas i marken på ett värdigt och fint sätt. Och det finns andra saker som har nämnts om den döde, att man ska inte tala illa om den döde, utan man ska nämna den på goda, med goda ord istället. Man ska gå till dens begravning och man ska hjälpa den dödes familj med att ta hand om, med att ge dem mat och liknande, så att de inte ska behöva göra det själv. Islam uppmanar inte bara att man ska vara god mot människor, utan även att man ska vara god mot djur. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har talat om olika djur flera gånger och hur man ska vara mot dessa djur. Till exempel så blev profeten sallallahu alaihi wasallam frågad om ett får, hur man ska vara med ett får. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shat in rahimtaha rahimak Allah." Fåret, om du är barmhärtig mot fåret så kommer Gud vara barmhärtig mot dig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam såg en gång en man som hade belastat en kamel så pass mycket att kamelens mage nästan nuddade marken. För kameler används för att man ska lasta dem så att de ska kunna gå till en annan plats och kan ta väldigt tunga laster. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fi hadhihi al-baha'im al-mu'jiba. Mu'jima. Att frukta Allah gällande dessa djur som inte kan tala. Frukta Allah för dem. Var inte hård mot dessa djur. Belasta inte dem med mer än det de kan klara av.
utan en muslim ska vara barmhärtig. Man kan belasta ett djur, men inte på ett sätt som är för jobbigt för djuret, utan man ska vara barmhärtig mot djuret. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om två olika kvinnor. Den ena kvinnan kom till helvetet för att hon stängde in en katt utan att ge den mat och inte lät den gå ut ur huset. Det här ledde den kvinnan till helvetet. Och han berättade om en annan kvinna som gav vatten till en hund som var törstig och höll på att dö utav törst, och hon kom till paradiset. Så att behandla djur illa kan leda till helvetet. Att vara barmhärtig mot djur kan leda till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam var en gång ute på en resa. Och det kommer en fågel och flaxar vid hans huvud. Så frågar han sina följeslagare och säger: vem har tagit dens ägg? Han förstår att fågeln mår dåligt för att någon har tagit dens ägg. Så säger personen: det var jag som tog det. Då sa han: lämna tillbaka det här ägget, för att fågeln mår dåligt utav det du gör. Han lade vikt vid fågelns känslor. För att man som muslim ska vara barmhärtig mot fåglar. Kolla vad som nämns. Får, kameler, hundar, katter och fåglar. Och det här är självklart bara exempel. Det här betyder inte att man kan behandla andra djur illa. Utan som muslim så ska man vara barmhärtig mot djur. Det är tillåtet för en muslim att äta djur. Ja. Men då ska det göras på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Man får inte vässa kniven framför djuret. Man får inte se djuret får inte se andra döda djur som blir slaktade. Det ska vara vassa knivar. Det ska gå så snabbt som möjligt och så vidare. Så en muslim måste tänka på hur man ska behandla sin omgivning. Och det inkluderar även djur. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har inte bara talat om människor och djur, utan utöver det, de vägar som människan färdas på. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det är en del utav våran tro att ta bort skadliga saker från vägen. Om det finns någonting skadligt på vägen, det ligger en förstörd flaska där, det ligger spikar eller någonting, så är det en del utav våran tro att gå dit och ta bort dem och lägga det på ett ställe där de inte kan skada människor eller djur eller liksom bilar eller någonting. Det här är en del utav våran tro. Profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit att man ska utföra sina behov under träd som ger skugga. Så man får inte ställa sig som muslim och urinera till exempel, för att inte tala om att göra nummer två, under ett träd där människor kan vara. För att det här stör människor. Det är jobbigt att det sker på en plats där man vill sätta sig och ta skugga och softa, så ser man att någon har urinerat där. Det här får man inte göra som muslim. Så kolla hur islam till och med lägger vikt vid hur man ska vara med vägarna, vad man ska göra med träd och så vidare. Om vi tittar på alla dessa saker som har nämnts idag. Vi tittar på vad islam har sagt. Hur man ska vara med generellt om barmhärtighet i islam. Hur man ska vara med föräldrar och släktingar, ens partner och barn och grannar och äldre. Med icke-muslimer, med sjuka, fattiga, änkor, föräldralösa, resande, döda, djur och vägarna och träden och så vidare. Hur kan en människa få för sig att säga att religioner förgiftar allting, och så ska man specificera islam? Eller att islam är den största kraften till ondska i våran tid. Hur kan en människa få in det i sitt huvud efter man hör det? Förutom om man är som Richard Dawkins, där man säger, jag kan inte citera något kapitel eller någon vers för jag inte läst Koranen. De personerna kan få för sig det här. Men inte en person som har kunskap, inte en person som vet, inte en person som förstår vad islam egentligen säger. Den personen som får för sig att islam är grunden till ondska, när man har hört det här, när det här är ren godhet, ren barmhärtighet, ren nåd. Det här är det islam kallar till. Och det här är det vi muslimer ska praktisera. Och när man ser det, så kan man tvärt emot det de säger, säga att islam är en stor kraft till godhet i våran tid. Och islam är ett botemedel och inte en gift för allting. Så det behövs kunskap, och det behövs att man sprider kunskapen på ett korrekt sätt. Och när man ser det och man har facit i hand, så förstår man vad den här religion egentligen kallar till. Och det var allting för den här föreläsningen. Wa sallallahu alaihi wa sallam.